En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nej, nej, nej. Han måste, alltså så här. Dra ner honom 15 gånger om där. Alltså, vad är det? Fan är det som händer?
Nej, jag fattar det. Jag säger exakt samma sak. Det är ju sånt uselt försvarsspel så det liknar ingenting.
Ja.
Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Ny vecka, nya möjligheter och nya överraskningar i världens härligaste liga. Oskar Kisk heter jag och Daniel Kristoffersson heter du.
Jajamän, och det är mycket bra här. Ja. Kommer senast från en session, första sessionen faktiskt på Hitachi Energy Arena. Och det var en rätt bra upplevelse. Jag hade missat lite grann att jag kom lite sent med bilen. Så jag hade missat att det var dåligt med parkeringsplatser. Jag fick parkera borta på en hästhoppningstävling, så att det blev en lång promenad sen till Hitachi Arena, men en bra upplevelse och en rätt bra match också.
Mm. Vi har ju med oss en rätt meriterad gäst på länk idag, eller gäst och gäst, det är ju en kompis till oss.
Eller meriterad och meriterad, tänkte jag skulle säga.
Vi kan väl säga hallå till Pontus Wernblom.
Tjenare, hur mår vi?
Du har rätt fina tröjor där bakom dig. Disco tvekade på att du var meriterad, men det är du ju trots allt.
Ja, framförallt är väl tröjorna, det är de som har burit dem i alla fall. Jag bad bara om dem när jag spelade mot dem.
Är du nervös inför kvällen?
Nej, jag blir lite så. Jag är alltid glaset halvfullt. Jag har en dålig känsla i kroppen, men det brukar inte betyda någonting, men ja. Ångest snarare än nervös kanske.
Derbymaget, ett klassiskt begrepp även bland supportrar till Stockholmslagen. Du har kollat lite fotboll i helgen. Jag tycker vi börjar med söndagens matcher. De var ju trots allt, ber om ursäkt till alla lördags supportrar, de hetaste. Och den kanske stora knallen var ju att Malmö åkte på däng på Borås Arena. 3-1 till Elfsborg.
Ja, vad ska vi säga om den matchen egentligen? Alltså, jag vet inte. Jag förstår ju det här med rotation och så här, men vissa saker förstår jag inte, som till exempel när man byter målvakt. De behövs ju inte rotera, de kan ju stå 365 dagar om året, eller på så här, man nästintill. Nu är Johan Dahlin lite äldre och man kanske vill ge Friedrich lite matcher och så. Men jag förstår faktiskt inte det, så jag tycker att det är uppfriskande att man åker på spö när man gör den typen av drag. För jag tycker lite kanske att man har gått på myten om sig själv här i Malmös fall, för att visst ska man kunna slå ett Elfsborg som inte kom till start med sina två ordinarie mittbackar.
Har du med om rotationen?
Nej, jag var ju helt säker på att Johan Dahlin inte skulle stå mot Elfsborg när jag snackade med honom efteråt. Han snackade om lillördag och sådär, det var onsdag, så att han skulle vila var väl rätt givet, kändes det som. Ja, men å andra sidan, är det någon match man ska rotera så kanske det är den där då. Men det är väl lite som Pontus är inne på också, att det kanske blir lite hybris där, att man tror att man är oövervinnlig och att man har ett så pass lag att man kan slå Elfsborg alla dagar i veckan. Sen tror jag kanske också att det var lite underskattning från Malmös sida, med tanke på att Elfsborg saknar ut två mittbackar och har väl inte sett så bra ut senaste tiden. Så jag tror man underskattade Elfsborg lite grann, och så kanske man fick lite hybris där också. Men det är klart att man ska ju kunna sätta in en så pass rutinerad målvakt som Friedrich och sådär och vinna ändå. Så det var lite konstigt agera, tycker jag. Man behöver gå för fler mål, och så byter man ut Kiese Thelin liksom. Det var också märkligt, så att det var flera saker som var lite konstiga där just med Malmö, men vi får se hur de hanterar det här. Antingen blir det en veckaklocka att de liksom kommer ner på jorden igen, eller så blir det lite mentala spöken. Vi får se vad som händer. Mycket tar det för att det blir en veckaklocka istället, för att de verkar ju rätt mentalt starka om man ser till kuppen i alla fall.
Pontus, du har ju spelat mycket både i inhemska ligor samtidigt som det har dubblerats i Europa. Tror du att det var liksom tajt matchande som avgjorde lite här, en cupfinal baksmälla kan man ju också kalla det, inte bara med Dahlin då som vilades?
Nej, precis. Jo, men så kan det absolut vara, och så får man ju med sig att det spelades 120 minuter fotboll i cupen också och var en final, så det är klart att den tar ju både styckt i benen och i skallen på spelarna. Men målvakten, det köper jag som sagt inte. Att man ska rotera, Jag vet inte, jag är inget fan av det. Jag förstår ju det här med Kiese Thelin som Daniel är inne på också. Det blir så här, det blir lite skumt för mig, för de har ju sina GPS-västar då. Och sen GPS-BH-arna som alla har sett, deras inträde, då blir det nästan att man kollar mer på dem. Det är i alla fall så jag upplevde det, än att kolla med spelarna liksom. Jag är rätt säker på att Kiese Thelin inte vill gå ut där, och med tanke på att de behöver ha en, men behöver gå för det, så är det lite märkligt, men visst, det är inte bara i Malmös fall det här är såklart, utan det blir ju rätt så tydligt nu då när de håller på så här och roterar på det sättet som de gör. Jag tycker att det var en miss, och lite som Daniel också inne på, det kommer säkert inte att få dem ur kurs för det, utan jag tror att de kommer ösa på här fram egentligen då. Men lite underskattning, man trodde att man bara kunde åka och stöka av ett Elfsborg som har sett allt annat än bra ut i säsongsinledning.
Ja, vad har de? 6 raka segrar plus ändå en kupptriumf. Ja. Förra året var det 8 raka segrar och då var de oövervinnliga. Kanske bra att den kommer lite tidigare, som har chans att ställa om fokus till att vi måste också spela matcherna.
Ja, men framförallt är det bra för alla som är oroliga att Malmö ska bara gå och vinna det här och ha liksom säkrat titeln i höst. Vi har ju varit inne på det ganska mycket, att det är mycket sådana, en del kröniker och sådär, som är oroliga för att Malmö bara ska leka hem det. Men vi har ju varit inne på det tidigare, allsvenskan är ju inte, den brukar ju vara jämn, och jag menar Malmö vann 8 raka första matcherna här förra året, ändå så var det de som var i underläge med 2 omgångar kvar, så att jag tror också att man ser också att man ska jämföra med hur tränad spelarna är. Man pratar att Malmös spelare är bra tränad, man pratar att Djurgårdens spelare är bra tränad. Det tar ändå på dem på ett annat sätt än vad det gör med liksom europeiska spelare när man kommer ut i Europa, där det är ett väldigt hårt matchande. Här ser man att Djurgårdens spelare var helt knäckt efter, de pratar om det också efteråt, efter 5 matcher på 15 dagar liksom. Och jag tror att det också, när Europaspel sätter igång, så tror jag det kommer göra att det kommer vara jämnt. Så jag är inte så där jätteorolig för att Malmö bara ska leka hem allsvenska. Jag tror också att det kommer bli ganska tajt ändå, även fast ja, det kanske är avgjort efter med 2 omgångar kvar då.
Vi får väl se hur det går där.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du pratade om Djurgården, du var på plats igår i Västerås. Din känsla om den matchen?
Ja, känslan var att Djurgården var ju totalt utspelade efter första halvlek. Jag satt nedanför, eller ovanför Bosse Andersson. Han såg inte alls speciellt nöjd ut. Han hade huvudet i djupa veck och i händerna flera gånger. Djurgårdens vd Henrik Berggren kommer i paus och gick förbi mig och sa så här: åh, herregud vad utspelade det var. Så. Och ändå så lyckas de vinna med 2-0. Det är väl någon form av styrka det också. Men det är ju helt horribelt hur Västerås missar chanser. Alltså det är klart att det inte bara är en slump. Det är klart att det är oskärpa de har, för det är för dåliga avslut. Jag menar, Ali där, när han bara ska raka in bollen med en bred sida. Det är ju svårare att träffa målvakten än att göra mål. Liksom. Eller lättare att träffa målvakten. Alltså, ja, han skulle ha gjort mål i alla fall. Och det är helt sjukt hur han, nu måste jag satsa huvudet på han också, med tanke på hur grova missar han har gjort. Och sen måste det ha satt sig i huvudet på dem med straffläggningen, ja, också.
Liksom.
Det är tredje raka straffen. Och sen att de ligger under med 2-0 14 sekunder efter att de har fått en straff med sig. Det är också jättemärkligt. Ja, jättebra prestation av Oscar Fallenius. Men han kommer 1-3.
Nej. Han måste, alltså så här, dra ner honom 15 gånger om där. Alltså, vad är det fan är det som händer?
Nej, jag fattar det. Jag säger exakt samma sak. Det är ju sånt uselt försvarsspel, men så det liknar ingenting. Ja.
Spelarna runt omkring honom, de springer ju på 70-80%.
Det är det jag menar.
Det är faktiskt ganska dåligt, till och med bedrövligt försvarsspel.
Ja, det är ju sinnessjukt alltså.
För det är inte, alltså, inget ont om Oscar Fallenius. I sina bästa stunder kan han vara en fullgod allsvensk ytter, men det är ju inte Lionel Messi som kommer i full sula.
Nej, men framförallt såg det ut som något så här gammalt FIFA-spel, inte ens de nya, men du vet när det är lite kantigt så här, så han springer, slår bollen 10 meter framför sig, försvarar, kommer, slår den mellan benen på den första, mellan benen, jag vet inte vad de håller på med. Du vet, det där är inte ens pojka 12 som grabben spelar i, som man ser sådana mål. Jag förstår det inte. Hur är det möjligt? Det är mer sånt som jag skulle gräma mig om som Västerås-tränare än kanske att man missar mycket och så, för att man kommer till målchanser. Det är ändå jävligt sunt. Sen ska de ju dit, och det kommer de ju så småningom att göra om man väl tar sig dit. Så att, nej, det är nog det enda huvudbryt jag har haft med mig som Västerås-tränare. Sen är det klart, vad ska du säga till spelarna? Gör mål. Vad heter han? Ali. Han har 2,66 så här långt och gjort 0 mål. Det är liksom, det går inte.
Men, och det märker jag också, just det naiva försvarsspelet som Pontus är inne på. Dels, det där är ju exceptionellt dåligt, men det var ju flera gånger när Piotr Johansson kom också, och ytterbacken stötbryter och han petar den på sidan om. Det var ju också liksom när jag spelade Division 5, att man kunde peta vid sidan och sticka.
Jag kör ju gamla tjockisfinten, ja, som ni kallar det.
Det är det jag menar. Det såg man ju att Piotr Johansson, alltså en högerback, gjorde. Så det är också ett naivt försvarsspel från Västerås, tyvärr, många gånger. Och det är ju lite så här individuella misstag som de faller på där också. Sen, ja, det är såklart, de spelade ut Djurgården i en halvlek, men kammade noll.
Om vi pratar om Pontus då, som har haft olika erfarenheter och säkert mött lag som har varit i det här läget, spelat i lag som har varit i det här läget där man har en spelmässig dominans. Vad tycker du att de ska göra? Ska de fortsätta traggla på med det här? Och i så fall, hur länge kan det funka? Tror du att de skulle dra nytta av att hitta tillbaka till någon så här HBK-fotboll eller försöka sig på det?
Nej, jag satt faktiskt och tänkte på det för en stund sen här innan vi gick in i sändning, och jag tycker absolut inte de ska göra det. Det vore att kasta bort allt det bra de faktiskt gör. För tar man sig till så mycket målchanser som de gör, då gör man uppenbarligen något jättebra. Sen är ju problemet att de inte gör mål, men det ligger ju på en individuell nivå hos spelarna, att de måste få dit bollen. Disco var inne på det här, alltså de missarna, de är overkliga liksom, alltså du får inte missa de typerna av lägena. Sen bränner du straff och kontringen efter, så blir det 2-0, så är det liksom ridå ner. Jag tycker att Västerås bara ska trumma på. De har varit jätteduktiga, det här klassiska som alla pratar om nu, varit duktiga mellan straffområden och så. Men i deras fall så tycker jag att de faktiskt kommer till extremt mycket bra målchanser. Det är det inte alla andra lag som snackar på samma sätt som gör här i Allsvenskan. Så att jag är inte orolig för Västerås riktigt än. Men det är klart att man måste ju börja ta 3 år, och det tror jag att man kommer faktiskt börja göra här rätt så snart.
Mm. På tal om orolig, är du orolig för att AIK ser lite för bra ut, din gamla rival?
Ja, alltså det är också en sån grej. Jag tycker ju inte att AIK ser så bra ut som alla vill ha det till. Jag tycker att AIK är som AIK brukar vara, jäkligt tunga liksom att möta, framförallt på Friends. Och nej, de är bra, men det såg mot Malmö, där gjorde de i brallan på Friends igår. Helt fantastiska, kör över Norrköping som också, apropå dåligt försvarsspel, där finns det ju ett par matchavgörande grejer där generalen där, Sögaard-pojken, nicka bollen rakt upp i luften vid första målet. Och sen har vi Aid som inte vill ta upp sin försvar. Det är så mycket dåligt i Norrköping. Om vi ska prata AIK här nu då, så tycker jag att de är tunga. De spelar i sitt 4-4-2. De är bra där. De har många bra, skickliga spelare. Saletros har börjat titta tillbaka till det jag var förra året, och det var en av de bästa spelarna i serien. Så att visst, de kan vara med där uppe och störa, men jag är inte så att jag tror att de kommer utmana om guldet. Det tror jag faktiskt inte. Inte på sättet de spelar.
Nej. Norrköping kommer inte heller göra det, va?
Nej, mycket tyder på att de inte heller gör det, med tanke på att de släppte in 18 mål på 7 matcher. Så de har ju som vanligt då, i Pekings fall, så är det ju försvarsspelet. Och det är i det här fallet, i den här matchen tycker jag, om man bara tittar på den enskilt, det är alldeles för mycket dåligt individuellt försvarsspel på spelarna. Jag nämnde Aid och Sögaard där bland annat. Alltså det är så dåligt. Framförallt Aid, han liksom springer med Pittas och sen bara låter han gå in framför honom. Alltså vem som helst ska säga att bollen kommer komma in längs backen här. Ändå skiter han i honom. Det är liksom, det är lathet, och det är, sånt gör mig förbryllad. Och jag förstår att Alm som tränare, vad ska han göra liksom? Du kan ha vilken taktik som helst. Om spelarna inte väljer att sätta in nosen där, så spelar det liksom ingen roll, utan Nej, det var en kollaps från Norrköpings håll och ja, de hade ändå, du vet, lite så här känning på den matchen. De fick 3-2 där och den jättebaljan och nej, de är nog besvikna på sig själva, Norrköping, att de liksom inte lyckades att kapitalisera på att faktiskt ta sig tillbaka till matchen.
Nej.
Alm var lite rolig efter matchen. Han har ju en del roliga kommentarer och syrliga kommentarer. Han sa, nej, den här säsongen, det är nog inte en säsong när Norrköping ska kolla på målskillnad, utan det är mer poängen vi ska räkna här. Det kan man nog säga efter den jävla svängningarna som de har haft. De har vunnit med stora siffror och de har förlorat med stora siffror, men nej, målskillnaden, det ska vi inte kolla på den här säsongen.
Nej, alltså de behöver inte göra det. Tar de poängen framöver, då kan de ju vinna ändå. Exakt. Men det ser kanske inte...
Men det säger väl lite grann om deras... Alltså, Alm har ju också varit liksom det här tidigare i alla fall, om vi går tillbaka flera år, det här fanet av att man ska liksom spela cynisk fotboll lite grann, lika Norling när han var i AIK tidigare, Alm, att man skulle säkra bakåt. Sen har ju han... När han var i Häcken så har han ju liksom kört på med det här lite offensiva, mer offensiva som ja, inte ledde så speciellt mycket. Det var ju samma sak i Odense. Där såg man ju att Andreas Alms Odense kunde ju vinna mot FC Köpenhamn, men samtidigt som kunde torska mot Vidovre liksom. Och det är ju där, han, som han fick gå från Odense, för där ville de, nej men nu ska vi säkra, vi måste ta poängen för att hålla sig kvar. Nu är de väl 50-50 om de håller sig kvar. Men det är mer att de ska liksom sänka lägsta nivån, men kanske inte ha den här max fotbollen.
Höja lägsta nivån, sänka högsta nivån,
exakt så.
Lite jämnare.
Ja, exakt. Och inte ha den här liksom offensiva fotbollen där man kan liksom störa FCK, det var där de har. Och det är väl det är samma spår han jobbar med Norrköping nu, så att han har väl den taktiken och bytt helt då. Får vi se om det är framgångsrikt eller inte. Det kräver ju att han får in, skulle jag tippa, 3-4 kvalitetsnyförvärv i sommar eller nästa år för att det ska liksom ge frukt och att Norrköping ska bli ett topplag.
Mm. Får se hur det går för dem. Helgens kanske största skräll, jag var tvungen att kolla på alla resultat, var väl att Värnamo tog 3 starka borta mot tidigare tränaren Kim Hellberg. Kommentar kring det, Värnblom?
Ja, vad ska man säga om det egentligen? Alltså det där var på förhand en walk in the park för Bayern. Och med tanke på hur bra de har varit på Söderstadion, det är ju snarare på bortaplan de har haft problem. Möter ett Värnamo som inte alls har kommit upp på någon nivå, som mest har gått och gnällt på fotbollsplaner hit och dit. Men Värnamo, jag tycker de förtjänar att vinna matchen. Och det som sagt, det trodde jag absolut inte, för jag trodde kanske att Bayern var lite på gång, men Bayern är svåranalyserad alltså. Besara är ju en fantastisk fotbollsspelare med allt vad det innebär, men det känns som att allt ligger på hans axlar. Det känns som att supportcast inte är där. Vi pratar om Djukanovic som ska gå för 50-70-80 miljoner. Jag ser inte det just nu, trots att han är en jättebra fotbollsspelare. Men det är många där som behöver komma upp i nivå, tycker jag. Kring Besara. Nu har han en sämre match igår och då helt plötsligt bara förlorar de. Utan det hade varit skönt för honom, tror jag, att kunna ha en sämre match, men att man ändå vinner. Och ja, Hellberg har mycket att fundera kring. Han tog ju på sig allting själv här, men jag tycker också att det är spelarna som borde passa till rätt färg också, om jag ska vara riktigt hård. För jag tycker att det är alldeles för mycket slarv i Bayern. För de har bra spelare, men det slarvas alldeles för mycket i till exempel passningsspelet.
Lite som Pontus är inne på, när Bayern är bra är Besara bra, när Besara är bra är Bayern bra. Det är lite som en symbios som måste funka.
Ja, men jag tror dels är det ju, har de haft otur med skador, och dels Fredrik Winter och dels Erabi. Men de ska absolut prestera mycket mer bättre än vad de har gjort hittills. Men Kim Hellberg har ju ärvt en trupp också som inte är liksom byggt för hans sätt att spela. Han har ju 3-4 ytterbackar som han liksom inte vill använda, utan han vill ha mer spelande ytterbackar. Han har gjort om Marcus Karlsson till en defensiv mittfältare, så han måste ju säkert få in flera liksom headhuntade spelare som han vill ha in. Och det är ju liksom den stora grejen, att de måste. Och sen, de saknar en låret Sadiko-typ som kan vinna boll på mitten, som är lite tuffare. Nu har de, Fredrik Hammar har visat att han är bra, men kanske inte liksom kan ta det ansvaret som Sadiko gjorde. Så jag tror man saknar mycket en sån. Så hade jag varit Hjelmberg, så hade jag dels siktat in mig på en defensiv mittfältare, en lite mer bollvinnare, och kanske då en ytterback som är mer spelande. Nu har ju Shaquille Pinas ändå kommit igång lite grann på vänstern, fast han var liksom ute i kylan tidigare hos både Cifuentes och lite hos Hellberg i början då. Men
Hammarby som ändå bytt tränat förhållandevis ofta de senaste åren,
ja.
Då måste de ju satsa på Kim Hellberg,
ja,
och
ja,
låta
ja.
Honom
ja,
ge...
Ja, självklart. De ska inte sparka han nu eller hålla på.
Ja, det var inte det jag menade. Men det är så här, då måste man ge honom truppen och ja, vice versa. Ja. Ja, ja. Så att man, han känner förtroendet.
Ja, absolut. Och han kommer ju få det här förtroendet och tålamodet också. Men nu riktas ju, har jag sett på sociala medier, nu riktas ju liksom... pilen högre upp i hierarkin mot liksom, ja, vd och ordförande och alltihopa sådär. Så att jag måste ge Hellberg tid för att lyckas.
Mm. Värnamo kändes ju hetare igår, men jag tänker att vi ska prata upp omgångens kanske hetaste match. Vi får nog ändå säga det, efter 12 års frånvaro så är det äntligen allsvenskt derby mellan Gais och IFK Göteborg. Du har ju mött Gais ett gäng gånger i den blåvita tröjan, Pontus. Hur är känslan inför det derbyt?
Ja, först och främst är det skönt att få ett derby på riktigt då. Så vi slipper hitta på sådana här Elvestico-grejer som... så det är hårt. Det är väldigt roligt att de är tillbaka i högsta serien såklart. Och på den tiden jag spelade mot Gais, då var det ju en annan typ av fotboll. Även om det bara är ja, men 15 år sedan ish.
Vad minns du av senaste Gais-mötet? Och minns du det? Vilka spelare hade de?
Ja, då hade de väl de här gamla goingarna. Björn Andersson, Lundgren... Alltså det är så här, bollen var ju sekundär i de matcherna när vi spelade. Liksom, det var så här, skit i den. Det viktigaste är liksom att få in den i det andra målet på något sätt och sen bara deffa och kriga. Det var ju noll. Så kommer det ju inte bli ikväll. Det kan jag aldrig tro, för här har vi faktiskt två lag som vill spela fotboll. Kamp kommer det bli, men inte på det sättet som det kanske var förut. Och det kan man väl sakna lite, kan jag ju tycka. Jag tycker ju om när det är derby och man verkligen ser på spelarna att det här är något alldeles extra. Det tror jag tyvärr inte man kommer få se ikväll.
Om du förklarar lite vad derbyt betyder då för dem i Göteborg och för supportarna och sådär, vad skulle du säga då?
Nej, men det betyder ju oerhört mycket såklart. Alltså Göteborg, Blåvitt då, i mitt fall är ju alltid storebrorsan här och störst i stan och sådär. Så kommer ju de här då upphoppandes och ska slå sig på bröstet och hålla på. Alltså det är väldigt viktigt att vi vinner det här så att vi kan gå ut på stan imorgon. För att annars så kommer det tyvärr att vara mycket Gaisare som poppar upp och är på en. Va? Och det får man ju ta då. Men jag hoppas att Blåvitt verkligen gör jobbet här. Så man kan gå till sina jobb imorgon och slå sig på bröstet. För Blåvitt är trots allt den största klubben i stan. Och vi hoppas att det ska förbli så bra länge till. Men Gaisarna är mopsiga liksom. De är sån lillbrorsan som större liksom. Som är där hela tiden och gnager. Så ja, vi får se.
Du, IFK Göteborg i egenskap av en av Sveriges stora klubbar genom tiderna, så har man ju flera rivaler. Naturligtvis blir det AIK som har varit lite Stockholm mot Göteborg, det är Malmö FF i form av kamp om titlar. Men i Göteborg, är Gais Blåvitts största rival?
Ja, det skulle jag väl säga. ÖIS är ju på väg ner i källan och precis som Gais har varit där nere länge. Så att, nej, det är ju Blåvitt och Gais som för mig då kanske är det största derbyt. Följt av ÖIS då, får jag väl ändå säga. Och sen blev det väl Elvestico och Häcken.
det tar en 3-4-5 lag innan Häcken ens kommer på tal.
Ja, jag vägrar erkänna.
Jag måste fråga Pontus också, din bild av Jalkoje här som har kommit upp. Vad säger de om han och hur går snacket där bland supportrar och bland
ja,
er kunniga?
Ja, för första gången så stämmer jag ju in i de här hyllningskörerna när vi snackar riktigt höga pengar framförallt. För att han har ju någonting helt, inte unikt har han inte, men han har något helt annat mot det vi har sett tidigare från unga spelare som har kommit upp i Blåvitt. Nu kommer han ju från Elfenbenskusten här, från ASEC Mimosas ungdomsakademi och slår sig in direkt och är... Ja, men i princip bäst på plan i båda lagen varje match. Han har ett pressspel som är helt otroligt. Axén sa det i studion där sist att de tror att de har 2-3 meter på honom. Men så kommer han, du vet, det är helt jävla otroligt. Och med bollen, han bara springer med den. Det är så här, jag vet inte hur jag ska förklara. Den typen av spelare ser man inte så ofta. Och jag har blivit otroligt lyckligt lottad att han är placerad i våran klubb för att han kommer inte bli kvar där länge, det kan jag inte se. Knappt så att jag kan se att Blåvitt orkar hålla emot fram till sommaren om han fortsätter här nu i de sista omgångarna innan fönstret öppnar.
Det lät nästan som du beskrev dig själv som spelare där för en stund med bollen.
Oh, nej. Nej du, det hade man ju önskat. Då hade man ju sluppit att hålla på och tackla och sådär och passa till närmsta gubben. Nej, han är otrolig. Han har liksom alla förutsättningar att bli en riktigt, riktigt bra spelare. Vi pratar Lukas Bergvall, men jag tycker det här är på samma nivå. Sen är det ju klart att Blåvitt har inte de ekonomiska musklerna som kanske ett Djurgården har. Han har ett afrikanskt pass, om man säger så. Det är betydligt bättre att ha ett europeiskt, så att summorna kanske blir därefter. Men jag tror att man har en riktig diamant här och han är helt fantastisk. Och jag kommer njuta av varenda sekund vi får se honom i den blåvita tröjan, vilket jag tror inte är särskilt länge.
Du nämnde guys att de vill spela en annan typ av fotboll än vad du är van vid från förr, när det var kanske lite mer, ja, men inte så mycket skönlir, om vi säger så. Nu försöker de i alla fall gå framåt hela tiden. Hur skulle du beskriva deras säsongstart av det du har sett?
Ja, men lite. Jag tycker att de har imponerat rätt mycket på mig faktiskt. Jag såg dem även i Svenska Cupen. De är totalt orädda. Bryr sig inte så mycket om vilket motstånd det är, utan tar sig an, spelar sin fotboll som man så vackert vill säga, och ändå tagit 9 poäng på 6 matcher. Så att en klart godkänd start för guys, och nej, de är bra. Jag tycker att de är bra. De har också ett par individuellt skickliga spelare, och Åberg på mitten tycker jag om, skicklig. Så de kan nog skaka om vilket lag som helst, vilken dag som helst, skulle jag ändå säga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi pratade med Adam Kalén förra veckan, och i mitt scenario så är ju Blåvitt alldeles för långt efter i den allsvenska toppen och borde givetvis storlek på klubb och förutsättningar med akademi och så vidare vara högre upp i tabellen säsong efter annan. Hur ska Blåvitt göra för att ta sig tillbaka? Finns det några kloka råd från en expert?
Jag sitter här på facit. Nej, men jag tycker väl någonstans är att skynda långsamt. Och du nämnde det här med akademin. Någonstans så är det ju så här att nu har ju Blåvitt tagit in väldigt mycket folk utifrån. Det är danska Div 2 mycket. Det är lite från allt möjligt. Det är från Elfenbenskusten och så vidare. Och det är jättebra. Man måste köpa in kvalitet, spetsatruppen. Men den stora frågan kommer vara akademin framgent. Kan man få fram spelare därifrån? Man slår sig på bröstet om att man har så många bra lag där. Man vinner allsvenskor och hit och kupper hit och dit, va? Men det handlar inte om det. Det handlar om att få fram spelare som ska spela i A-laget. Och kan man få det, kan man få de här bra lagen att få fram spelare därifrån, då tror jag att man kan börja titta uppåt. För det är bara att titta på till exempel ett AIK nu som börjar få lite fart. Och så de har en fungerande akademi, får fram bra spelare, säljer de dyrt och så vidare. Så dit måste Blåvitt komma, och jag tror faktiskt att vi har förutsättningar att göra det också.
Det tror jag med. Har du koll på akademierna? Finns det någon hidden gem där? Någon, nästa Jalkoje eller nästa diamant i A-laget? Vem tror du blir?
Ja, men de har ju Brantlin, som de har gett ett kontrakt här nu. A-lagskontrakt, 16 bast eller vad han är. Sen har de även lite andra, lite Nåfors, Dahlin, en högerback som ska vara en av de bättre i kullen. Dosi som har gjort mest mål genom tiderna, tror jag, ungdomsakademin. Så att det finns folk, och det är så här, det finns det alltid. Sen gäller det ju det här steget då som är det svåra, att ta det från ungdomsfotbollen till A-lagsfotbollen. Nu har de ju Frölunda som en liten brygga däremellan, som Ola Larsson bland annat har satt upp, som jag tror kan vara förhoppningsvis då en bra grej här i framtiden, som, ja, men lite som HTF för Hammarby, att de kan gå därigenom först för att liksom brösta upp sig inför sin seniorkarriär, om man säger så då.
AIK ligger några år efter, de spelar i vår serie, och du som faktiskt till och med på TV har dömt vårt lag i en intern match vet ju vilken kvalitet det handlar om.
Ja, verkligen.
Det spelades ett gäng matcher i lördags också, 3 närmare bestämt. Kalmar besegrade HBK, Mjällby kryssade mot BP, Sirius torskade hemma mot Häcken, inget snack om saken för dina Göteborgsrivaler. Några rubriker att ta med sig från lördagen?
Nej, inte mer än att jag sa i stryktipset att Sirius spikar vi rätt ut. De häcken har inte alls sett bra ut. Och så. Det gick så där. Helskotta, det var häcken spände musklerna ordentligt. Och ja, det var nog deras bästa prestation i år. Överlägsna. Sirius vet jag inte vad de höll på med faktiskt. Men de var inte på planen i alla fall. Så mycket kan vi väl säga.
Jag vet inte vad de har hållit på med senaste omgångarna heller. Vad har de? Fyra torsk och en oavgjord på senaste fem, va?
Mm. Ja, men ser det inte alls ser lika ut. Jag vet inte vad som har hänt där riktigt.
Jättekonstigt. Försvarsspelet rasade samman. De gjorde ju bedrövlig första halvlek. Det var ju katastrof. Och det här man trodde liksom i början att Christer Mathiasson hade hittat nästa nivå på Sirius. Att han hittade liksom stabiliteten i försvarsspelet. För de har ju, och även i offensiven där de har värvat och spenderat mer pengar än någonsin. Riktigt lite oroväckande faktiskt att det ser så här dåligt ut.
Mm. Oroväckande för Sirius, alltså häcken gör en jättebra insats. Några slutord du vill skicka med?
Nej, men vi får skicka med att Kalmar vaknar upp. Mm. Fem mål trots att man ligger under mot Halmstad som vänder matchen när Kalmar leder med 1-0. Det tyder lite grann på mental styrka. Lyssnade på halvtidsintervjun med tränare Jensen där, och han var övertygad om att de kunde vinna det. Så att det är den tron de måste få in i Kalmar för att de ska lyfta. Jag tror ju att det här kan bli lyftet för de också. Fått igång Dino Islamovic nu som gjorde mål. Kevin Jensen på plan ser väldigt vass ut. Trenchov ser
väldigt ut. Skrabb, ja, Islamovic också. Ring.
Exakt, så att de har fått igång de gubbarna, tror jag båda gott.
Mm. Värnblom, några sista ord från dig innan vi säger tack och hej.
Ja, men så här då, en grej som vi glömde nämna om derbyt, det som är det absolut största snackisen här i stan, det är om Mucholli kommer spela eller inte. Det kommer bli riktigt intressant även då framöver, med tanke på att hur det slutade den matchen. Det kommer bli en följetong här. Och sen får man väl bara säga att Allsvenskan är helt jävla fantastisk. Vilken serie det är. Det är liksom, Halmstad ligger på en femte plats, och de som har sett Halmstad kan givetvis inte förstå det. Men de hittar ett sätt att vinna matcher, och Kalmar ligger längst, håller på att åka ur, och Västerås har bäst XG i hela serien i princip och ligger sist och tagit tillbaka. Det går inte liksom att förutse vad som ska hända, och det är det man älskar med den.
Det enda vi vet gång efter annan är att vi inte vet ett jäkla skit egentligen.
Precis så.
Ja, du Pontus, stort tack för att du är med. Det går ju att följa dina eskapader fortsättningsvis i Sportbladet på olika sätt och vis. Och du kommer väl dyka upp i den här podden lite mer frekvent, får vi hoppas.
Ja, om jag får chansen. Det var jätteroligt att få vara med.
Ja, men en 3+ debut i alla fall.
Ja, 2.5.
Gött, du, lycka till ikväll och ta hand om dig, så håller vi kontakten. Och Disco, vi säger väl tack för idag. Vi
hörs imorgon igen.
Ja, det gör vi. Sen får vi se, du ska ut på USA-turné.
Ja, får se vad som händer där. Det blir spännande.
Mm. Hur ska jag klara mig utan dig?
Ja, det kommer gå hur bra som helst.
Ja, alltid mycket,
mycket bra.
Mycket bra. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs och ses. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folk.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.